Nu ska vi få veta hur det är att jobba som akut sjuksköterska. Med gäst för dagen heter Anna Heidermark, jobbar på SÖS i Stockholm som specialist sjuksköterska och omvårdnadsledare. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, vad är en akut sjuksköterskas uppgift skulle du säga?
Ja, men vi prioriterar väldigt mycket. Stor del av vårt jobb handlar om att prioritera hur sjuk är den här patienten jag har framför mig. Och också prioritera sina arbetsuppgifter. Vad är nästa sak som jag bör göra nu? Ja. Och vad kan vänta och vad är superakut att göra på en gång?
Ja.
Och det handlar mycket om det, prioriteringar.
Och vad är det för skillnad på en akut sjuksköterska och en sjuksköterska?
Ja, men på akuten så kan man få jobba, alltså man jobbar som vanlig sjuksköterska också. Alltså efter grundutbildning kan man komma och jobba hos oss. Mm. Och sen så kan man liksom klättra vidare i kompetensen och få mer och mer roller och få ta mer ansvar och så.
Ja.
Och sen när man har gjort det några år, då börjar man känna att man kanske vill ha en specialistutbildning och få ännu mer kött på benen, få mera erfarenheter och mera teori. Praktiskt,
ja. Ja, för liksom. Du har ju en specialistutbildning.
Ja,
så vad innebär det att du har fått läsa mer teori då?
Precis, då är det ett år till. Och då finns det lite olika utbildningar runt om i Sverige. Men då läser man ett år till, eller så läser man på halvfart i två års tid då.
Mm, mm.
Som jag valde att göra. För då kunde jag samtidigt jobba kliniskt också.
Ja, just det. Och som du var inne på, det förstår vi ju att man måste kunna göra väldigt snabba bedömningar. Vad är det ni tittar på när det kommer in ett akutfall?
Jo, men vi går nästan alltid efter en speciell ordning. Och då handlar det liksom om att vi ska ta hand om det mest akuta först.
Ja.
Så då går man lite i huvudet. Ibland säger man det kanske inte högt, men vi jobbar ofta efter A, B, C, D, E.
Okay.
Där A då är luftväg.
Aha.
Man måste ha en fri luftväg för att kunna leva.
Ja.
Och sen B är andning.
Ja.
Och sen C, cirkulation. Och sen D och så E. Och så går man vidare så.
Hur lång är den listan?
Nej, det är bara T.
Ja, okej, okay, det är T.
Sen är man klar.
Ja, sen är man klar. Ja, okej.
Men då under de här olika stegen så gör vi många olika kontroller. Och då handlar det jättemycket om de här vitalparametrarna som vi kallar det. Och i folkmun så är det väl mer liksom blodtryck, puls, saturation, temp och andningsfrekvens.
Ja.
Och utifrån det då, och också en anamnes av patienten, vad den söker för och hur det blev, vad som hade hänt liksom, så får de en prioritet då.
Ja, just det. Men det första är liksom det visuella, eller är det att man går på listan direkt?
Men vi går nog på listan ganska direkt.
Ja,
men
ja.
Sen i olika situationer beroende då på hur sjuk patienten är. Så ibland så har vi med en läkare som är med från början och gör den här A till E då.
Mm.
På ett akutrum. Då möter vi dem som ett team. Med en undersköterska, två sjuksköterskor faktiskt och en läkare.
Ah, okay.
Och då är det ju läkaren som håller den här A till E.
Ja. För vanligtvis så sköter du det och så rapporterar du vidare då till en läkare.
Precis. De patienterna som kommer in som kanske kommer gående. Mm. Eller som kommer med ambulans men som inte kommer på prio 1 då.
Ja, just det.
Där är det jag som gör en första bedömning.
Ja.
Och ibland har ju ambulansen gjort det också. Då,
just det.
Beroende på.
Vi ska prata vidare om vilka fall det är som kommer in till akuten. Det gör vi strax här på Riksfm. Mm.
Riksfm.
Idag gör vi en liten djupdykning i arbetet som akut sjuksköterska. Det är Anna Heidermark som är här som jobbar på SÖS-akuten i Stockholm. Och du sa till mig innan att i genomsnitt så får ni in ungefär 300 fall per dygn på SÖS-akuten. Vilka är det som kommer in? Vad är det för typ av fall ni får se?
Ja, men vi får se det mesta. Det är liksom allt från skelettskador, buksmärtor, bröstsmärtor, strokar, hjärtinfarkter. Vi har också lite mindre trauman.
Vad är mindre trauma?
Ja, men då är det liksom cykelolyckor kanske.
Okay.
Eller att man har suttit i en bil och så har någon annan bil kört på en bakifrån kanske när man stod still.
Ja.
Lite sådana här mindre, ja, som vi kallar det då.
Ja, just det.
Prio 2 trauman. I Stockholm så är det lite svårt att vara patient för att det är lite svårt att veta vilket sjukhus man ska till för olika saker. För vi har lite olika inriktningar. Och det är ju också bra för att då blir olika sjukhus bra, jättebra på vissa saker.
Mm.
Men så just i Stockholm så är det ju prio 1 trauman går till NKS.
Ja, okej. Okay, okay. Mm. Men hur vanligt är det att folk kommer till akuten med något som de inte hade behövt komma till akuten med?
Ja, men det är rätt vanligt, för det är svårt, vad som jag sa, det är svårt i Stockholm att hitta rätt. 1177 kan hjälpa till på god väg liksom, att lotsa en rätt i den här djungeln av vart man ska söka.
Mm.
Men vi hjälper ju också till, vi lägger stor del på att hänvisa patienter. Så vi sitter och tar, när patienter kommer till oss, då kan vi lotsa dem rätt. Ibland, ganska många skickar vi ju hem som tror att de kanske behövde akut sjukvård, som vi då kan lotsa till att de ska vara hemma och ta hand om sig själva och testa några dygn med det. Liksom. Mm, mm. Men sen kan vi också lotsa vidare till närakuterna eller till vårdcentraler.
Mm. Och utifrån de här fallen som du har nämnt nu då, vilka är de mest akuta? Du har ju också nämnt den här listan lite, men vilka är det som får ta som hand allra först?
De som tar som prioritet ett, det är ju ofta det. Ambulansen har ju ofta redan förvarnat på dem då. Ja. Och då tar vi alltid emot dem med en sjuksköterska, undersköterska och två sjuksköterskor inne på ett akutrum.
För då har ni fått lite information. Precis. Så ni är lite förberedda på vad som ska komma.
Exakt, då har de raklat in, som vi kallar det.
Det är, ja, vad är det?
Gammal radio, så här komradio.
Ja, okej.
Så då använder de den och så har de då berättat för oss vad det är som kommer. Ja. Och så får vi veta det ungefär 10 minuter innan. Så då hinner vi göra oss i ordning och stå redo inne på ett rum.
Ja.
Och så kommer de in och lämnar en rapport då. Och då kan man ju säga lite att det är ambulansen som har valt vilka som ska få den här snabba prioriteringen.
Och vad händer i det här rummet då när personen kommer in?
Ja, men då tar vi först emot ambulansrapporten, lyssnar tysta. Och får, så vi inte missar någon information. Och sen så är det oftast då den ledande läkaren som börjar med den här algoritmen då, som jag pratade om, A till E då, där vi går igenom allting. Och under varje punkt så tar vi olika parametrar, olika prover och gör olika tester. Och de som kommer som prio ettor då, det är ju strokar i vanligt, andningsbesvär, bröstsmärtor kan komma som prio ettor, det beror lite på om man har sett något på EKG. De kan ju göra jättemycket i ambulansen.
Ja, just det.
Så de har ju liksom lite kött på benen när de ringer in, eller vad man ska säga till oss.
Jag tänker att vi ska prata vidare och lite grann så är man ju nyfiken på vilka fall du har varit med om som sticker ut, men vi tar det om en stund här på Rix FM.
Rix FM.
Idag gästas jag av Anna Heidemark som är akutsjuksköterska på SÖS-akuten i Stockholm. Vilka fall skulle du säga kräver allra mest av dig som sjuksköterska?
Jag skulle säga att de här 80-plussarna som jag var inne på lite kräver rätt mycket, för att många av dem, det är en patientkategori som liksom inte ber om hjälp.
Nej, riktigt.
De liksom är tysta och ligger liksom tysta stilla. Och så har vi väldigt mycket patienter, så är det lätt att de liksom faller mellan stolarna. Så där tycker jag liksom att det är där som vi som sjuksköterskor får gå in extra mycket och se till så att de har det bra.
Ja.
De är ofta så äldre och sköra. Liksom, så
får man ställa fler frågor till dem då, eller hur gör ni det?
Ja, men det måste man. Och ofta fråga om du är hungrig och liksom stå på sig också. Nej, men nu har det gått många timmar. Nu är det dags för lite lunch. Också så här, få upp dem till toaletten, se hur de står och går. Se till att få, så att de ligger bra i sängarna. Liksom. För ibland så kan det bli annars att anhöriga ringer in och frågar så här att men nu ringde min mamma och sa att hon var så hungrig och har inte fått något.
Ja.
Så här, för att man har råkat missa dem. Så de har vi liksom jobbat med de senaste åren, att de ska få mycket bättre vård hos oss.
Och du sa ju lite under en låt här att de kan också ha många fler åkommor än vad de kanske kommer in för. Att ni måste vara väldigt noggranna.
Exakt, och det kan vara lite lurigt där. Liksom, för att de kan söka för en förvirring och så tänker man att det kanske är en stroke eller någonting sånt och vi rynkar huvudet och hittar ingenting. Men det kanske faktiskt bara var en urinvägsinfektion som gör att de blir så förvirrade. För de har inte lika mycket resurser, så de faller lättare över kanten och blir förvirrade eller personlighetsförändrade eller också bara väldigt, väldigt trötta och matta av en ganska liten infektion kan de bli.
Ja,
eller ett
det.
Virus också.
Får jag fråga, hur tänker ni kring anhöriga som följer med till akuten? För det gissar jag ofta är chockartat för dem också att befinna sig där bara.
Ja, och det är så himla bra när de är där, speciellt för de här 80-plussarna. Det är inte alla som har det, men de som faktiskt har det, så är det så himla härligt när man ser att det kommer in någon anhörig som vill vara med några timmar i alla fall och som kan vara där och stötta dem. Jag jobbade under de åren när vi hade covid-pandemin och inte hade anhöriga.
Just det.
Och då saknar man verkligen det.
Ja, det är betydelsefullt för väldigt många såklart. Får jag fråga, hur viktiga är kollegorna för er som jobbar på akuten?
Ja, men jätteviktiga. Och jag tror man måste gilla att jobba i ett kaos om man är där. Och de flesta som väljer att jobba på akuten gillar ju kaos.
Ja.
Alltså lite så. Men vi är väldigt bra på att prata med varandra och stötta varandra. Och jag tycker det är så skönt arbetsmiljö för att vi, även om det kan vara stressigt, så är det så här, man vet alltid att det kommer en ny kompetent kollega och tar över när passet är slut.
Ja.
Så att jag behöver ju nästan aldrig jobba över. Liksom.
Nej.
Och det tror säkert folk, att vi har så stressigt och så mycket. Men det kommer ju alltid några och så är ju passet över. Och så får man liksom bara andas ut och så är det nya tag nästa morgon.
Ja.
Med nya patienter.
Ja.
Så kollegorna är superviktiga och att man vågar lita på att alla gör sitt bästa liksom.
Ja, men precis, det blir jätteviktigt. Mm. Har ni någon jargong sådär?
Det försöker
blir man,
man
så nyfiken
ja,
på?
Ja, absolut, och det kan man ju bli lite, det ska man ju försöka att inte ha.
Men jag tänker bakom när ni tar en fika.
Jo, men det kanske man har. Man kan ju ibland, nej, men däremot kan jag ibland tycka att man försöker skämta mer om det är väldigt mycket.
Ja,
att liksom
ja.
Så att man försöker skämta hur sjukt det är.
Ja, ja, för det blir väl en slags ventil, tänker jag, när man har ett sånt
exakt.
Jobb.
Nej, men liksom, jag jobbar mycket som ledningssköterska och då får man liksom ta hand om allting som går sönder och liksom sköta.
Ja.
Och då är det också så här, ja, men vad bra, nu gick den här sönder också. Vi som inte har något annat att göra. Och så liksom, kan man få något skratt sådär. Men man
viktigt.
Använder ju humorn rätt mycket.
Såklart. Har du varit med om någonting som du tycker har varit riktigt obehagligt någon gång?
Alltså flera fall liksom där det har varit, där det har gått dåligt för patienterna, det har ju varit obehagligt. Men nu senast, alltså, det är ju också, man har ju lite dålig koll på vad man tycker är obehagligt. För jag tycker liksom blod är inga problem och liksom kräk. Och,
du klarar allt
sånt. Det klarar jag. Men det var någon gång jag hade en faktiskt, när jag satt i inskrivningen så kom den man som såg ganska oberörd ut.
Ja.
Men han hade varit ute och fiskat och sen så hade han fått liksom en sån här fluga i ögat. Så den satt som en krok in i ögat.
Mm.
Och så pratade han, och så såg jag den först inte. Och sen när jag såg den, och så tittade han runt. Och då flög den där flugan runt. Samtidigt som han rörde ögonloben. Och då höll jag på att svimma.
Nej!
Så då var, jag
då var det något som du tyckte
nej, men det
var väldigt
inte,
obehagligt.
Så jag fick liksom sätta mig med huvudet mellan benen.
Nej!
Men,
och ropa in en kollega som fick ta över helt enkelt.
Och det visste inte jag innan. Så nu har jag sagt det till att jag, just ögon verkar jag ha svårt för.
Ja, det verkar så. Kom du på efter lång tid i yrket.
Så kan man göra mycket annat med ögon. Men just det där när den där flög runt. Det var obehagligt.
Nej, det låter verkligen obehagligt.
Ja.
Vad otroligt spännande att få ta del av en liten del av det du gör. Tack snälla Anna Heidemark för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.